Ja, ni märker att jag har varit i Bangladesh kanske. Jag är väldigt inspirerad här. Det blir man. När människor kommer till tro i massor och när människor blir helade i massor. Det är helt fantastiskt. Jag önskar att jag menar, de här filmerna är jättebra. Jättebra filmat av Roger och Johan, och jag fick väl med några bilder också. Men det går inte att ta in det som händer på plats. Det är något helt annat än att titta på de här bilderna. Så jag hoppas att fler ska få möjlighet att komma med och åka med till Bangladesh. För det är otroligt att få vara med där på plats och se vad Gud gör. Och jag tänkte jag skulle börja med och säga någonting om det här. Ja, sista kvällen så är förväntningarna på topp hos de som kommer. Människor har kommit då flera dagar i rad på kampanjen och de har sett och hört om hur människor har blivit helade. Och den här gången hände det ju fantastiska saker. En kvinna då som hade varit sjuk i 30 år sa att nu när Jesus har helat mig, nu ska jag be till honom varenda dag resten av mitt liv. Jag tycker det är ju underbart när människor säger sådana saker. Sen vet man inte om det blir så, men hon var så oerhört tacksam och lycklig. Och det är klart, när alla de här människorna får höra det på sitt eget modersmål, att människor har blivit helade och fått möta Gud, så blir de ju entusiastiska. Och sista kvällen, vi bad ju för sjuka. Vi gör på ett speciellt sätt där att vi ber för alla framifrån. De får lägga handen på sina kroppsdelar, de är sjuka, och så ber vi framifrån. Och många blir helade på det sättet, på ett fantastiskt sätt hur Gud rör vid dem. Men samtidigt var det många som inte hade blivit helade på det sättet. Och då visste de att det här var sista chansen, sista mötet. Vi skulle inte ha någon mer kampanjmöte. Så efter samlingen så strömmade fullständigt fram folk som behövde helande. Och det här var människor med oerhört stora behov. En del kom haltande fram, en del var blinda på ena ögat, och de kom med barn som var handikappade, och man stod där. Vi ställde upp oss ut med scenen där. Jag stod med scenen bakom mig nere på gräset och hade en tolk vid sidan om, och det tryckte på mig folk. Jag fick liksom försöka värja mig för att de inte skulle tränga in mig i scenen där. Och så trängdes de för att få förbön om att få bli helade. Och vi stod där, jag, Johan och Roger och några andra i teamet, vi stod uppradade där. Och då känner man känner ju en oerhörd nöd och kärlek till de här personerna, de här människorna som har sådana stora behov. Och man känner sig också ganska liten på ett sätt, för man känner att det här är deras hopp de har till Jesus, att han ska hela dem. Och det går genom mig nu, att Gud ska använda mig och förmedla helande. Och man har svårt att kommunicera också, för det är, som sagt, det är flera språk, och tolken kan kanske några av de språken som de här personerna talar, och inte helt enkelt, och tolken är dålig på engelska också, så det är svårt att kommunicera. Men man ser desperationen, man ser nöden i de här människornas ögon när de kommer fram, att det här är liksom, det är deras chans. De har ingen chans att gå till sjukhuset eller gå till läkare, utan det är nu det ska hända. Det är deras chans i livet, mer eller mindre då. De förstår att här har jag chansen att få ett helande. Och då är det lätt att känna sig liten och så. Man är ju väldigt glad för det Gud gör, men klart, man känner ju också en väldigt stor smärta med de som inte får uppleva helande i en sån situation. Men det var då man kände ändå på något sätt att Gud, du får bara ta över. På något sätt känner man det i sånt läge. Det här handlar ju om dig, Gud. Och man ber för så många man kan. Och det underbara sker ändå att många får uppleva helande. Jag tänkte vi kunde visa några bilder här på de personerna som jag fick be för sista kvällen här, som fick uppleva helande. Ibland är det barn med moder, och då var det kanske barnet som blev helat. Ibland är det unga och gamla människor där. Det är en liten grupp av personer som fick möta helande i alla fall. Men då känner man ju också att det är så viktigt, just det här med helande. Det är så viktigt att Guds kraft verkligen får möta människor. I Sverige kanske vi tänker att helande, ja, vi har ju sjukvård och så vidare och som gör ett jättebra arbete. Men här nere så är verkligen helande någonting oerhört viktigt. Och man känner också, åh Gud, jag behöver mer av din kraft. Jag behöver mer av din auktoritet. Att kunna genom din nåd kunna få förmedla helande till de här lidande människorna. Jag vet inte, de ser inte alltid så glada ut på bilderna. Jag vet inte, men i de länderna så är det nog så att man ska se lite allvarligt ut på bilderna. Så därför så ser de alltid lite allvarliga ut. Men de var glada när de blev helade, kan jag säga. Och det är otroligt att få vara i tjänst för Gud. Men det är också en smärta man känner givetvis över att man skulle vilja att det hände mer. När vi var ute i byarna så var det ju väldigt lätt att känna igen sig i Bibelns berättelse faktiskt. Jag tänkte på de texter som jag tänkte läsa här idag ifrån Lukas evangeliet, det 9:e kapitlet, när Jesus sänder ut de 12. Jag tänkte faktiskt på dem, och även det 10:e kapitlet som jag kommer till här, när han sände ut de 70 eller de 72, att det var väldigt likt. Jag läser det här från Lukas evangeliet 9, det 9:e kapitlet, vers 1 och 2. Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Så läser jag från det 10:e kapitlet där han sänder ut de 70. Från vers 1 och vers 9 sen. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände ut dem framför sig 2 och 2 till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa, bota de sjuka i staden och säg till folket, Guds rike är nära er. Det här var i folkbibelns översättning jag läste. I Bibel 2000 står det att det var 72 stycken. Det kan man fundera över också. Men hur som helst, då, de som har skrivit ner, de har skrivit lite olika i handskrifterna. Men det spelar ingen roll, för både 70 och 72 pekar på att det finns en symbolisk tolkning i det. Att det är en stor grupp som symboliserar hela Guds folket. Alltså att du och jag är inberäknade i de här som blir utsända. Och det är det som är det viktiga här, tror jag. Att Gud har gett oss kristna en auktoritet att predika evangeliet, men också att bota sjukdomar och att befria människor från onda andar. Och det här var någonting som lärjungarna fick ta emot för 2000 år sedan. Men jag är övertygad om att det här gäller för dig och mig idag också. Och här när man stod pressad emot scenen så försökte jag själv att intala mig själv att nu gör du det här i Jesu namn. Du är hans representant. Du verkar med dina händer. När du lägger dina händer på de här människorna som är sjuka, då är det Jesu händer som läggs på dem. Och Gud var nådig. En hel del av dem fick uppleva helande när vi bad för dem. Men det är så viktigt, tror jag, att vi förstår att Gud har gett oss kraft och auktoritet att förmedla hans helande. Det han gav till de här lärjungarna, det gav han till oss när vi fick den helige ande. Han har inte tagit tillbaka det här mandatet att förmedla kraft, helande, befrielse till människor, utan det finns även idag. Vi har samma auktoritet och kraft som lärjungarna fick ta emot. Vi kan genom Jesus, att vi är en del av Jesus, förmedlar det vidare. Och nu är vi inne i en predikoserie också när jag talar om vår identitet i Kristus. Och idag så kommer det handla just om kraften och auktoriteten med mera som vi har fått i Jesus Kristus. Och tyvärr tror jag kanske att vi ibland är lite förpräglade av jantelagen. Att vi tänker att Jesus gjorde det där. Det finns speciella kristna kanske som har helande gåvor och så vidare. Och det där kan de vara verksamma i. Men Gud har gett oss alla den här gåvan. Alla har vi fått den här kraften och auktoriteten genom att vi är en del av Jesus Kristus och att Jesus bor i oss. Och vi ska titta lite vidare här vad det är Jesus har gjort mer. I första Petrus, det 2 kapitlet, vers 9, så kan vi läsa. Första Petrus, det 2 kapitlet, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Jag läser igen. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Det här är stora ord Gud säger till oss. Det här är till församlingen, alltså till alla kristna, får höra det här. Det gäller oss. Att vi är ett utvalt släkte. Vi är kungar. Så. Tänk att du själv får ta på dig en sån där krona nu. Vi är lite ovana att ha kronor på oss. De brukar kanske vara lite tyngre att bära än den här. Men jag tror att vi behöver tänka oss in i hur är det att vara kung? För Jesus säger faktiskt att vi är kungar. Vi sjöng i lovsången till kungarnas kung. Vi är ärade Jesus för han är kung. Men genom att vi har vår identitet i Jesus så är vi också kungar. Du är en kung, du är en drottning. Om du har svårt att ta emot det så ta emot att du är prinsessa eller prins i alla fall då. Om det känns lite lättare. Men Bibeln säger att vi är kungar och då får man väl tänka att kvinnorna är drottningar då. I Jesus Kristus. Att han är det har vi lätt att ta emot, men att vi själva är det kanske är lite svårare. Att liksom få landa. I Uppenbarelseboken, det 22 kapitlet, vers 5, så står det så här att och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Det talas det om oss som kristna också. Att vi ska få vara med och regera som kungar i evigheters evighet. Så det här är ett tema som vi kan se i Nya testamentet. Att vi kallas som kungar och drottningar utifrån att vi är i Jesus Kristus. Vad gör en kung? En kung regerar. Det kanske inte kungarna nu för tiden så ofta gör. I den bemärkelsen att de bestämmer så mycket. Men förr i tiden, på Bibelns tid och väldigt, inte för allt för länge sedan, så hade kungarna en väldigt stor makt. De regerade, de tog beslut, de härskade. De hade makt och auktoritet som var väldigt stor. Över det rike där de härskade och där de var regenter. Och vi vet att kungar kunde uppträda väldigt bra ibland, men ofta väldigt dåligt också. Gjorde dumma saker och saker som var dåligt för folk. Och då fick folket lida. Men de hade en väldigt stark auktoritet och kraft som Gud på något sätt gav dem. För det står att all överhet kommer från Gud. Och vad innebär det att vara en kung i Guds rike? Att vara iklädd Jesu kungaskap, kan man säga, kungavärdighet. Vad innebär det för dig och mig? Har vi tagit in att vi har den auktoriteten, den kraften som en kung har här i världen? Och i Matteus 28 så säger Jesus att mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Den har blivit given av fadern som har skapat allting. Och om vi är kungar så, hans ambassadörer på det sättet, så har ju vi samma makt och kraft delegerat till oss. Genom att vi tillhör Jesus Kristus. Det är något väldigt stort. Det är lite svårt att ta in, tror jag, för alla av oss. Och speciellt nu för tiden när vi inte har kungar på det sättet som har makt och regerar, så kanske det blir ännu svårare att förstå den här tanken. Men den är väldigt, väldigt stor. Det var därför jag tog på mig den här vackra kronan. Så ni skulle tänka på det. Vad innebär det att vara kung egentligen? Om en kung hade kommit in här så hade vi säkert rest på oss och visat en speciell vördnad. Och speciellt om det hade varit förr i tiden, då hade vi absolut gjort det. Och det kanske det är väl det enda vi har kvar i princip av förståelsen nu för tiden. Men det här är mäktigt att Gud har gett oss den här auktoriteten och den här kraften. och att vi kan få vara med och ge den vidare till människor när behoven är som störst. Då kan vi också få göra skillnad genom att vi har den här kraften och auktoriteten i Jesus Kristus. Det står också här att vi är präster. Prästerna, och det är också, vi har ju präster och pastorer nu för tiden, men på Gamla testamentets tid så, och även på Nya testamentets tid, så fanns det ju fortfarande präster igång som hade en slags tydlig funktion. De var en förmedlare mellan Gud och människa. Det var ett väldigt viktigt uppdrag att vara präst. Att man såg till att försoning skipades, att offer kunde ske. Det var bara prästerna som fick göra det. Det var inte vem som helst som fick hålla på med sånt. Så prästen hade en otroligt viktig funktion i relationen med Gud. Det var liksom genom prästen som relationen med Gud gick till viss del. Och tänk att vi då allihopa också har fått bli präster. Att vi har fått den här nära relationen med Gud. Att vi har närhet till Gud på ett sätt som inte har funnits förut i historien. Det är också en otroligt stark sak som Gud vill att vi ska bära med oss i vår identitet, att vi är präster. Vi är också heliga, som det står här. Vi är ett heligt prästerskap, heliga kungar. Heligheten var också någonting som jag tror på förr i tiden var mer påtaglig. Människor hade större respekt för att Gud var helig än vad man har idag. Och därför så tror jag att det betydde mer att vara helig än vad det är för oss också idag. Just ordet helig på hebreiska är kadosh. Det betyder att man är annorlunda, att man är satt utanför, avskild från det andra. Att man är så annorlunda som bara Gud kan vara, helt enkelt. Tänk att vi också har fått det i att vi är liksom, har vår identitet i Jesus Kristus. Att vi är heliga, vi har Guds helighet med oss. Vi bär på den. Vi är annorlunda på ett positivt sätt, för vi har blivit helt annorlunda genom det Jesus har gjort i oss. Och vi på något sätt också sprida vidare den här heligheten runt omkring oss när vi går omkring. Allt det här sker ju givetvis genom att Jesus har gjort någonting i våra liv. Att det är hans identitet som vi bär med oss. Det är ingenting vi gör i oss själva. Vi är helt kraftlösa mer eller mindre i oss själva. Men genom Jesus Kristus har vi fått allt det här till skänks. Och Kristus betyder ju även den smorde, eller Messias. Så när vi har vår identitet i Kristus, så innebär det också att vi har den heliga ande över oss. Att den heliga ande liksom vilar över oss och fyller oss hela tiden. Jesus var ju den första som gick omkring på jorden som var smord hela tiden. Och det finns ju olika ord för det här. På hebreiska så har vi ju Messias då, Moshiach, den smorde. På grekiska så heter det Kristos, och det är därifrån vi har fått det här Kristus då på svenska. Att vi är smorde, Jesus är smord med den heliga ande. Han är alltså uppfylld med den heliga ande och kan göra det Gud vill. Och vi har också fått den här uppfyllelsen av den heliga ande när vi tror på Jesus. Och det är också något helt fantastiskt att vi går omkring och när vi möter människor så kan vi förmedla kraft från den heliga ande, auktoritet från Gud själv, via att den heliga ande bor i oss. Det här är en trippel eller kvadruppel välsignelse som vi har fått genom att vi är i Jesus Kristus. Och jag tror att vi behöver ta till oss det här och bekänna oss till att det här finns i våra liv. För alla kristna har oerhört mycket kraft, auktoritet, styrka, vishet, kunskap, Guds närvaro. Allt det här finns i våra liv. Vi kan ha nära kontakt med Gud, vi kan höra hans röst, vi kan vara ledda av honom. Det finns en otroligt stark laddning i våra liv som jag tror att vi behöver upptäcka mer av. Och vi kanske inte alltid känner oss kraftfulla, vi känner inte att vi har den här auktoriteten, vi kanske inte upplever att vi har den här visheten och kunskapen alltid i livet, men den finns tillgänglig genom den helige ande i våra liv. Och på något sätt handlar det om att vi kanske behöver få på oss kungakronan lite mer. Vi behöver förstå att det här finns inom räckhåll. Och jag tror att det är först när vi börjar att komma i ett läge som när jag kände att jag stod pressad mot scenen där och skulle be för människor som hade jättestora behov. Och när jag då sträckte ut mina händer och la mina händer på och såg att Gud verkade. Det är först då man på något sätt, när man är i funktion, när man tar ett trosteg, när man gör någonting, det är först då man ser att man har den här utrustningen. Den måste användas för att vi ska kunna få den i funktion. Och jag har en sån oerhörd längtan efter att vi allihopa skulle våga ta lite mer trosteg och våga prova på att göra de här sakerna. Så tror jag att vi kommer få se mycket mer av det här i våra liv. Och vi kommer känna hur vi växer i den här identiteten, Kristusidentiteten, med kraften, auktoriteten, kungavärdigheten. Att den liksom landar hos oss. Men jag skulle vilja att vi nu som en gemensam handling ställer oss upp. Om du känner, du behöver inte göra, men det är en frivillig chans. Om du får ställa dig upp och så ska vi säga tillsammans: jag är helig, kung och präst eftersom jag är Jesus Kristus. Så vi kan ställa oss, du som känner att du vill det, det är fritt som sagt va. Och så säger vi tillsammans efter mig här: jag är en helig kung och präst eftersom jag är i Jesus Kristus. Ska vi säga det? Jag är en helig kung och präst eftersom jag är i Jesus Kristus. Kändes det bra att få säga det? Ni ser lite skrämda ut här. Vi tar det en gång till så landar det kanske ännu bättre. Jag är en helig kung och präst eftersom jag är i Jesus Kristus. Varsågoda, sätt er ner. Jag har funderat en del också över det här med tron. Varför man inte får se ännu mer ske än det man ser i sitt kristna liv. Och Jesus är ju, han är väldigt utmanande. Han talar om att det finns mycket tro att upptäcka. Och jag skulle bara vilja läsa här ifrån det Matteus 17 som avslutning. Matteus evangeliet 17 kapitlet. Där Jesus botar en månadssjuk pojke. Lärjungarna tog den här pojken till Jesus för de kunde inte själv bota honom. Då står det så här i den 17 verset: Jesus svarade: detta fördärvade släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden och den for ut ur honom, och från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: därför att ni har så lite tro. Jag säger i sanningen, om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till det här berget: flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Det här är ju en väldigt utmanande text och ett sammanhang för oss alla, tror jag. Man kan känna Jesus är ganska, han är ganska skarp ibland. Och vi kanske inte alltid känner oss som de där stora troshjältarna, och så får man höra det här då: varför har ni så lite tro? Och så säger Jesus den här liknelsen om senapskornet, eller berättelsen. Och säger: om ni har tro bara som ett litet, litet senapskorn, och vi vet hur små de är, så kan ni säga till det här berget: flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Det var en man i en församling där jag jobbade, han sa så här att jag tycker Jesus är lite orealistisk här, sa han. Och jag kan ha lite sympati med det, även om jag som pastor skulle jag inte vilja säga så, men för jag tror att allting som står i Bibeln är sant. Men man kan ju ärligt säga att det här tar Jesus och töjer på gränserna lite för vad vi kan ta in riktigt. Men jag tror att vi ska tänka att Jesus vill visa oss att det finns en sån stor potential på trons område. Det enda sättet som jag läser den här texten i alla fall, och då ger det mig väldigt mycket uppmuntran. Man kan ju känna sig lite nedtryckt lätt kanske om man läser den på fel sätt, men tänk så här positivt istället, att det finns en stor potential för oss att växa på trons område. Att vi kan få vara med och se saker hända på ett fantastiskt sätt om vi får grepp om den tro som Gud har gett oss. Om vi får grepp av det Gud har lagt ner i oss och gett oss i Kristusidentiteten. När vi får grepp om det så kan allting hända. Ingenting kommer vara omöjligt för dig, säger Jesus. Det finns en sån potential. Och jag är övertygad om att när vi börjar ta trosteg, jag tycker jag ser det i mitt eget liv och i andra människors liv, när vi börjar ta trosteg så växer det, och det växer, det växer, det växer. Och vi får se hur det händer mer och mer. Och det blir roligt på ett helt nytt sätt när man får se hur Gud verkar. Och jag tror det är det Gud vill uppmuntra oss till, att ta trosteg, att våga röra oss i den riktningen. Att våga på något sätt sätta på sig kungakronan som Jesus har gett oss i sig själv och våga agera utifrån det. Om vi gör det så kan vi få se att ingenting är omöjligt. Gud gör det som ingen trodde var möjligt. Det gjorde han här och det kommer han att göra igen genom oss. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi ber att du ska låta oss få ta emot från dig. Låt oss få bära din kungakrona. Helt beroende av dig givetvis, men låt oss förstå att vi har din auktoritet och din kraft. Att vi kan förmedla saker från dig. Och att allting är möjligt när vi tror på dig, Jesus. Kom och utrusta oss, Herre. Kom och förlös någonting nytt i våra liv. En tro på dig, Jesus. Och en tro på att du har gjort någonting i oss och genom oss och kan använda oss idag. Låt oss få bära med oss en kungaidentitet. En prästidentitet. En identitet av att vi är uppfyllda och smorda av den heliga ande. En identitet av att vi är heliga för att du bor i oss. Och du har helgat oss. Låt oss se oss på det sättet och våga att betjäna. Våga ta trosteg i vår vardag. Och våga att söka upp människor som har behov på olika sätt. Att inte vara rädda. Utan bara lita på att du har utrustat oss. Och att det är du som står för resultaten. Det är inte upp till oss, utan det är du som gör det, Herre. Men att vi använder det vi har fått. Att vi tar trosteg och verkligen använder det du har fått. Och lagt ner i oss. Amen.